Enligt de senaste beräkningarna har omkring 250 000 ryska soldater stupat i Putins anfallskrig mot Ukraina. Hur kan det ryska samhället gå med på att såna mängder av unga män skickas till fronten och dör? Var går ryssarnas gräns? När har Putin gått för långt? Du lyssnar på nyhetspodden tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och den kommande kvarten ska vi tala om varifrån den ryska krigsmaskinen får sina mannar, idag tillsammans med Svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Snart 4 år av krig och 250 000 stupade ryska soldater, det är vad det hittills har kostat Ryssland att försöka fullfölja Putins önskan om att ta Ukraina. Medelåldern för de stupade är 35 år, men det här kan komma att krypa neråt i åldrarna snart. Jag vänder mig till dig, Anders Mård. Hur har Putin lyckats mobilisera så många, ofta ändå unga, män till att åka till Ukraina och dö, som vi nu här hörde?
No, det korta svaret är att med både morot och piska, att det här med piskan så kan man väl plocka upp det faktum att Ryssland tvingades arrangera en sån här partiell mobilisering där hösten 2022 efter att det här anfallskrigets början visade sig vara en enda stor katastrof. Och då tvingar man ju ungefär 300 000 män att rycka in till fronten. Men efter det så har det varit mest morötter, och morötterna handlar om stora pengar som frivilliga män får när de skriver ett kontrakt med armén och kan då skickas till fronten.
Just det. Så att merparten av de här soldaterna kanske nu har då varit sådana frivilliga som har tagit värvning, liksom vilket jobb som helst. Så finns det också en stor grupp som består av fångar, inte sant?
Precis.
Men nu verkar det ju då som att de här frivilliga inte längre räcker till. För den här partiella mobiliseringen, precis som du nämnde, som inleddes då i september 2022, så den har ju inte ännu tagit slut. Men sen finns ju då de här uppbåden. Och nu kan det potentiellt bli en förändring, för att i oktober, den 1 oktober, så inleds höstens uppbåd. Nu finns det de här som menar att de här beväringarna som då rycker in, alltså helt vanliga unga pojkar, att det är möjligt att de också skulle kunna skickas till Ukraina. Vad säger du, Anders? Hur går diskussionen om det här uppbåden nu i Ryssland?
Det finns en stor oro i det ryska samhället om och kring det här uppbådet. Hittills så har det där regimen inte rört, så att säga, de här rekryterna. Nej. Men pressen på att fylla de här kvoterna som myndigheterna har om hur många soldater som varje månad behöver fylla på leden där i Ukraina, så den kvoten har inte minskat på något sätt det här senaste året, utan här finns olika uppgifter, men det är i grova drag så handlar det om att militärmyndigheterna behöver få minst 30 000 nya soldater till fronten varje månad. Och problemet här ur regimens synvinkel är det att stora bonuserna som betalas ut till de här frivilliga som tidigare åt den här moroten ganska, ganska aktivt. Så det var ju liksom lite äldre män där liksom i medelåldern och som lockades av de här stora summorna. Men det verkar som om den här gruppen nu börjar småningom ta slut. Och här är nog då risken stor att de här beväringarna ligger på första plats. För det är ändå en regimens synvinkel ganska enkelt mål, så att säga. Det är killar i 18-19 års åldern som rycker in, därför att de måste rycka in, precis som det är här i Finland. Och vi har redan pratat med en rysk frivillig organisation som fungerar i exil och som hjälper unga män som ska rycka in, och där berättar man att det är allt fler unga män som det där ska nu till uppbåde som börjar den här veckan då, som hör av sig och det där är oroliga för att de ska tvingas på något sätt skriva kontrakt med ryska armén. Och det finns redan uppgifter om att redan från vårens uppbåd om att allt fler försök till det här har gjorts med olika metoder. av myndigheter att, så att säga, övertala de här unga männen att skriva på det här kontraktet. Och det ser ut som om man liksom har skyr inga det där metoder hos myndigheterna för att också med helt med våld övertala, så att säga, de här unga männen att gå med på att skriva på kontraktet.
Just det. Vänta nu, var det alltså så att den här ryska krigsmaskinen, den sväljer 30 000 liv på den ryska sidan i månaden, och hur många beväringar är det som nu rycker in i det här uppbådet?
Nu på höstens uppbåd här nu, så det där, så under de här tre månaderna så det tänkt att omkring 150 000 män rycker in.
Men Anders, om det nu är så att Ryssland börjar skicka de här beväringarna till fronten så att det märks i samhället, hur kommer det här att påverka folkopinionen?
Det är just av den här orsaken som Putins regim inte har gjort det här steget tidigare. Mm-hmm. Det vill säga, man har varit hemskt försiktig med att sätta press på beväringar. Mm. Eftersom redan av den enkla orsaken att president Putin har redan länge lovat att inga beväringar skickas till Ukraina.
Just det.
Och det där, man kan ju säga mycket om presidentens löften och hur mycket de väger. Mm. Men det visar också liksom att det är en känslig fråga i det ryska samhället. Och just på grund av också kanske landets närhistoria. Mm. Därför att det finns dåliga erfarenheter från Tjetjenienkrigen. Redan det första då på 90-talet och det andra här i början av 00-talet, då när Rysslands armé struntade i alla regler om vem man skickar till krig i Tjetjenien. Och då skickades många beväringar för att strida i Tjetjenien. Och det här ledde ju till också stora protester på hemmafronten. Och det var också den här tiden som soldatmödrarna engagerade sig och organiserade sig i föreningar och organisationer som det där kämpade för beväringarnas rättigheter. Och det gjorde det ganska effektivt, skulle jag säga.
Just det.
Och de här organisationerna finns fortfarande kvar i Ryssland. Det finns soldatmödrar, organisationer i varje av Rysslands 83 regioner. Och jag är helt säker på att myndigheterna känner till den här kraften bland de ryska mödrarna och är oroliga för dem. Mm. Å andra sidan så tror jag också att regimen sitter i en sån svår sits att det helt enkelt nog är beredd att ta den risken.
Så att den här organisationen Soldatmödrarna, den är alltså respekterad och den kan bli en kraft som utmanar?
Ja, absolut. Att det där att myndigheten har ju under många år redan försökt kväva och kväsa de här soldatmödrarna genom att klassa flera av dem som utländska agenter och försökt stoppa deras verksamhet. Men det där, det har nog inte lyckats, utan det finns nog fortfarande kvar. Och så att säga, deras nätverk finns fortfarande kvar och kan ganska lätt aktiveras.
Just det. Och det här vill inte Putin ha?
Nej, absolut inte. Alltså, president Putin är ju oerhört rädd för allt missnöje som det där kommer från det där folkets djupa led. Han har ju försökt med alla mål och metoder hålla befolkningen på gott humör med det där och se till att hemma publiken så att säga inte ska det där påverkas av det här anfallskriget i Ukraina. Och den politiken går ju också sämre och sämre.
Det finns en lag som säger att beväringar inte får skickas i krig. Men nu ser vi att den ryska krigsmaskinen behöver 30 000 man varje månad. Och beväringarna är en utsatt grupp. Hur ska man då göra för att kunna använda beväringar om man enligt lag inte får använda dem i krig?
Det här har den ryska duman gett ett mycket klart och snabbt svar på när de har ändrat sina lagar den här hösten. Det är nämligen så att alltså om en rekryt rycker in imorgon så är det enligt lagen förbjudet att skicka honom till Ukraina. Men nu har då duman skrivit en ny lag som gör det möjligt att ifall den här samma rekryten imorgon rycker in och så skriver han under ett kontrakt med staten om att han blir en aktiv del av den ryska armén, och då får han förstås också pengar för det enligt det här systemet som finns med höga löner. Så då är det helt okej att skicka den här personen egentligen vart som helst.
Så man måste få rekryten att skriva under ett kontrakt?
Ja, absolut. Det går inte att skicka en rekryt till Ukraina utan att han har skrivit på det här kontraktet.
Men det finns säkert sätt att få rekryter att skriva på kontrakt?
Det finns många olika metoder att övertala och övertyga rekryter att skriva på kontrakt. Och tyvärr så finns det allt fler rapporter om att de här metoderna blir allt mer brutalare för varje dag.
No, men Anders, om jag frågar så här, var går ryssarnas gräns? Jag menar, hur många döda ryska soldater tål det här samhället innan man sätter emot eller innan det tar slut?
No, hittills så har ju ingen mer eller mindre så att reagera på de här stora förlusterna där ute vid fronten. Och det är klart att folk vet att många stupar i det där kriget. Det kanske är ingenting som nu så hemskt ofta numera rapporteras i medierna. Men att folk är inte blinda. Det är liksom, man behöver bara åka förbi begravningsplatsen i det samhälle där man bor. Så ser man ju att lokala män har det där stupat. Och det finns allt fler av de här gravarna. Men hittills har det varit så att det där, eftersom de här männen har frivilligt skrivit på de här kontrakterna för att tjäna pengar, så det där, så det har varit på deras ansvar. Det är myndiga män som har fattat ett beslut. Så att det har liksom inte något större missnöje över de här stora förlusterna heller växt fram, utan det är liksom att att folk får väl lite så att säga skylla sig själva då när de har gått med på det här kriget. Och kanske vill säga det också, att på ett sätt så kanske det också bevisar det att alltså det finns inget större stöd för det här anfallskriget i det ryska samhället. Nej. Det är ju också det att ingen vill ha krig. Ingen vill ha krig i Ryssland heller. Man vill bara att det här ska ta slut. På ett sätt så den här cynismen är hemsk. Å andra sidan så kanske det finns någonting också gott i det att då, det finns inget heller något engagemang för det här kriget. Det är hemskt få som på riktigt så där frivilligt skulle rycka ut i det här kriget, därför att man skulle liksom gå på den här officiella propagandan om att fosterlandet är under anfall och NATO kommer imorgon och därför måste jag nu ställa upp och jag går till värvningskontoret just imorgon av den orsaken. Så det där, det finns inte heller. Men den här inställningen liksom kan förändras ifall det här kommer att börja handla mer och mer om det där beväringar som det där skickas ut till den fronten. För det är klart att trots att regimen kommer att säga att de har skrivit på kontrakt här och det där, det är helt liksom, de har själva fattat det här beslutet. Så det är klart att folk är inte dumma i huvudet på det sättet, utan alla har vet hur den ryska armén fungerar. Man vet att förstår ju att de har tvingats dit. Och det där, och då kan det också leda till det där ett engagemang för de här unga männens öde. Men det återstår att se.
Vad tror du kommer de här beväringarna att behövas och skickas ut i krig?
Tyvärr så tror jag nog att en hel del av de här beväringarna kommer att utsättas för den här pressen. Och tyvärr är det så också i det ryska samhället att den familj som har de här ekonomiska resurserna eller de här personliga kontakterna lyckas undvika den här pressen, medan unga män som kommer från fattiga familjer, enklare förhållande ute i de här regionerna, så blir det ett lättare offer för den här rekryteringen.
Tack för den här analysen, Anders Mård.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle, idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles Rysslandsexpert Anders Mård. Nyhetspodden utkommer måndag till torsdag, och lättast hittar du oss via arenan. Så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då får du veta så fort ett nytt avsnitt är publicerat. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori, och Lukas Dahlström är producent.